Lyssna till dagens heliga evangelium från Lukas evangeliets första kapitel, verserna 26-38. Och de här orden är också predikotext idag. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd, Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud." Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så lyder Herrens, det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, tack för att du sänt oss din son för att bli människa för vår skull. Hjälp oss att som jungfru Maria tro ditt ord när du berättar för oss om dina stora under, att ingenting är omöjligt för dig. Ge oss nåden också att vi lik Maria frimodigt kan ta emot dina uppgifter att vara dina tjänare. I Jesu namn, amen. Vi står idag inför det allra största undret, hur Gud blev människa. Och det är jungfru Maria i Nazaret som först får höra om det här undret. Lukas skriver i början av sitt evangelium att han noggrant har tagit reda på allt ända från början. Så han har gjort intervjuer också med Maria och fått höra av henne det som säkert har präglat henne väldigt mycket och som har legat henne, funnits på hennes hjärta ända sedan det här hände. Berättelsen om hur ängeln kommer till Maria ligger inne i en annan berättelse om Zacharias och Elisabet. Elisabet var släkting till Maria och hon var gammal och hade inget barn. Och det var ju också ett under när hon fick veta att hon skulle föda Johannes, Johannes döparen. Det här händer innan ängeln kommer till Maria och vi får tidsangivelse i sjätte månaden. Det är enligt Elisabets graviditet. Och sen besöker Maria Elisabet efter det här. Och så får vi också en profetisk hälsning från Elisabet till Maria. Efter det här berättar sen Lukas om hur Johannes döparen blir född innan han fortsätter med julevangeliet om Jesus. Vi har ungefär 9 månader till jul och vi har idag bara den 13 mars. Egentligen är Maria bebådelsedag den 25 mars, precis 9 månader före juldagen. Men då är det påskveckan, stilla veckan, närmare bestämt kärtorsdag. Och Maria bebådelsedag kan inte heller placeras på palmsöndagen utan måste vara veckan innan. Det är därför vi firar Maria bebådelse så tidigt i år. Utifrån texten som är dagens evangelietext ska vi dela in predikan i två delar. Dels ska vi tala om den nåd som Maria fick. Och dels ska vi titta på de här orden, betrakta de här orden. Ingenting är omöjligt för Gud. Ängel Gabriel hälsar Maria med orden: "Gläd dig, du som fått nåd." Det grekiska ordet som står här, kaire, var ett vanligt hälsningsord i den grekisktalande världen. Och det kan betyda hälsning. Vi kan här jämföra också med den finska hälsningen, tervehdys, eller det kortare terve, som då också direkt har att göra med hälsa. Det gamla ordet hell, som återspeglar just den här betydelsen, det finns i de äldre översättningarna. Häll dig, du full av nåd, eller häll dig, du högt benådade. Det är lika bra som gläd dig. Den latinska hälsningen, ave, den har fått en betydelse genom den hyllning till Maria som har sin tradition i den romersk-katolska kyrkan, Ave Maria. Från början var den här sången hämtad endast från Marias, den här uppenbarelsen för Maria och Elisabets hälsning till Maria, som hälsade henne: "Välsignad vare du, högt benådade." Men på 1400-talet så lade den romersk-katolska kyrkan till en bön till Maria. Så att det som man idag sjunger i Ave Maria, det är dels den här hälsningen som är den bibliska, och dels är det den bön som man har lagt till, där man ber till jungfru Maria. Och det är ju ifrågasatt verkligen. Det grekiska ordet för nåd, du högt benådade, det är ganska välkänt också i det svenska språket, karis. Vi talar ju om karismatisk, när någon är begåvad med en speciell framtoning. Ordet benådad säger precis vad det är fråga om. Att bli benådad hör ju ihop med en rättssal, där en brottsling, eller kanske inte med rättssalen utan det som följer senare, en brottsling blir dömd för sitt brott, bevisad vara en brottsling. Men sen kan i vårt land presidenten utfärda en benådning. Och då betyder det att man blir fri, inte för att man har påvisat att man inte har gjort något ont, utan trots den skuld som man bär. Det här visar ju att Maria inte var någon syndfri människa, som den romersk-katolska kyrkan påstår. Att hon skulle ha fötts i en obefläckad avlelse. Hon var en syndare som behövde förlåtelse, precis som vi andra. En som föds utan synd, om det skulle ha varit så att Maria föddes utan synd, skulle hon inte ha behövt någon nåd. Men hon behövde Guds nåd. Den fick hon på samma sätt som alla andra människor, nämligen genom det barn som hon födde, som sen skulle bli världens frälsare. Det är han som är frälsare. Maria blev dessutom välsignad på ett särskilt sätt, genom att få det särskilda uppdraget att bli Guds mor. Att Gud utvalde Maria var inte heller hennes förtjänst. Det var inte så att hon hade väckt Guds uppmärksamhet på något särskilt sätt där i sin tonårstid i Nazaret. Utan Gud valde henne av sin nåd. Hon var benådad av Gud med ett särskilt uppdrag. Det här är precis som den utkårelse som gäller alla som är Guds barn och som ska komma till himlen vid den slutliga domen. Det är också en utkårelse av nåd. Benådad är den som står inför Herren, iklädd Kristi rättfärdighet. Det är Guds nåd alltsammans, från början till slut. Då Guds uppdrag nådde Maria genom ängelns budskap, då var hon villig att ta emot det. Hon svarade: jag är Herrens tjänarinna, låt det ske med mig som du har sagt. Hon trodde det underbara budskapet, fast det var helt orimligt. Det var ännu underbarare än att hennes släkting Elisabet skulle föda ett barn på sin ålderdom, hon som nu var i 6:e månaden. Från Gamla testamentet visste Maria att Gud kunde göra sådant. Hon vet ju mycket väl hur det var med Abraham och Sara, att Sara födde löftessonen Isak då hon var 90 år gammal. Och Hanna som födde Samuel, hon var också gammal. Han skulle senare bli profet. Och Hanna födde honom vid hög ålder. Men när ängeln uppenbarade sig blev hon rädd. Och så är det när människor möter Guds heliga närvaro. Man blir förskräckt. Så var det ju vid Betlehem på julmorgonen. Herdarna blev mycket förskräckta när de såg Guds härlighet komma. Kvinnorna vid graven blev också förskräckta när de såg änglarna som vittnade om att Jesus hade uppstått. Därför kommer Gabriel direkt med en tröst till henne. Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Här finns återordet nåd. Den största nåden hon bevisar sig att hon ska föda Guds son. Och när hon undrar hur det ska ske när hon inte har varit tillsammans med någon man, då får hon veta att det ska ske genom den helige ande. Det är ett under, det är verkligen stort. Hon ska föda Guds son, han ska bli mor, hon ska bli mor till Gud själv när han låter sig födas av kvinna och bli människa. Sedan sker också en annan nådebevisning. Hon tror. Det kan ingen människa göra av sig själv. Att Maria tror ängelns ord är också ett under. Vad som händer med henne är något som inget förnuft kan fatta. Och att förstå och att ta emot och tro Guds underbara ord om det här, det är inte en människa förunnat att göra av sig själv, av sitt eget förnuft eller av sin egen kraft. Hon skulle föda en som ska få sitta på Davids tron. Och i evighet, hur går det ihop med att hon är en oansenlig tonårsflicka? I sin lovprisning senare i kapitlet prisar hon själv den här saken. Gud min frälsare har sett i sin tjänarinnas ringhet. Vi vet ingenting om Marias hem och föräldrar. Det finns legender. Man har påstått att de har vissa namn, Anna och Joakim, men det står ingenting om i Bibeln. Det finns också sådana legender som säger att de hade en förmögenhet som Maria fick en del av. Det finns inte heller något belägg för. Hon är en ringa flicka. Det betyder att ingen kunglig glans kunde märkas i hennes hem. Så som Gud utvalde en ringa jungfru, så kan han också idag välja sina ringa tjänare på det sätt han vill och ge dem de nådegåvor som han vill ge dem, med uppgifter att tjäna honom utan hänsyn till jordisk härkomst eller mänskligt anseende. För han ville inte att något kött skulle berömma sig inför Gud. Därför ska vi inte heller upphöja henne utöver det att hon trodde Guds ord och lät sig bli en tjänarinna och Guds mor. För det är Gud alena som ska ha äran. Vi ska inte berömma, ära henne och ställa henne på en plats som inte tillkommer henne. Vi prisar henne salig för att hon trodde Guds ord. Sen till den andra saken. Ingenting är omöjligt för Gud. Jungfrufödelsen är en omistlig del av vår kristna tro. Den ingår ju också i den apostoliska trosbekännelsen och också i den nicenska. Avlad av den helige ande och född av jungfru Maria. Det understryker att Jesus inte hade någon jordisk far. Men trots det, eller kanske just därför, har bibelkritiker sedan länge angripit just den här läropunkten. Ibland går man emot läran om jungfrufödelsen med en öppen förnekelse. Man utgår från den positivistiska vetenskapens axiom, för att nu tala med lite lärda termer här. Man kan inte räkna med annat än det som kan förklaras på ett inomvärldsligt sätt. Sådant som kan iakttas med våra ögon i vår tid, sådant som kan upprepas i laboratorier. Och ingen har kunnat visa upp en parallell till det som hände med Maria. Men hur kan man då förklara det som ängeln säger till Josef i Matteus evangeliet? Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Ja, ängeln upprepar för Josef det som han hade sagt till Maria. Och Matteus får med sin inspiration, sin gudomliga ingivelse av de heliga orden, veta, det här är det som profeten Jesaja hade sagt redan 700 år tidigare. Jungfrun ska bli havande och föda en son. Men här kommer förnuftet emot och säger, det här är ju omöjligt. Om vi visar på att Gud är allsmäktig, så säger man, nej, det finns nog gränser. För att utanför det som den objektiva vetenskapen kan iaktta, kan inte Gud gå. Hur kan man säga så? Det är på grund av det som man förkastar det bibliska vittnesbördet, både det som Matteus och Lukas skriver, för att det inte brukar ske sådant. Och så förklarar man det sen med att det här återgäller legender som har uppstått i den kristna kyrkan, för att förklara det här att Jesus skulle vara Guds son. Men ängeln påminner Josef om vad som står i Jesaja. Ja, det är ju inte ängeln som vi citerar, utan det är Matteus som skriver. Jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Den moderna bibelkritiken säger att människor inte kan se in i framtiden, åtminstone inte långt in i framtiden. Här är det fråga om 700 år. Det är omöjligt alltså att Jesaja skulle ha kunnat tala om en kvinna 700 år senare. Det måste alltså avse någon annan än Maria. Nej, Gud säger det helt klart. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För ingenting är omöjligt för Gud. Här finns en enorm kontrast mellan Elisabets ord om Maria, salig är du som trodde, och dessa bibelkritiker som inte tror. Vi måste säga om dem att de är osaliga och rent av förbannade, i motsats till Maria och alla andra som tror Guds ord, som är saliga. Jag vill jämföra med en annan läropunkt. Att man förkastar jungfrufödelsen är precis samma sak, eller lika allvarligt, som att man förkastar Bibelns lära om skapelsen. Också den läran grundar sig på Guds allmakt. Han kunde skapa ur intet genom sitt ord. Det är inte heller något som går att upprepa i laboratorierna idag. Det kan inte heller förklaras med vårt rationella förnuft. Det har precis samma tyngd i vår tro som den första trosartikeln säger. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare. De står parallellt med den andra trosartikelns ord. Jag tror att den helige ande har avlat Jesus i jungfru Maria. Att förkasta Gud som skaparen och acceptera den ateistiska utvecklingsläran är ytterst försåtligt, för det underminerar vår tro på Jesus som Gud och människa, som blev född av jungfru Maria. Det här hör ihop, för ingenting är omöjligt för Gud. Det finns också ett annat sätt att gräva undan grunden från den kristna läran om jungfrufödelsen. Det första det var alltså att man uppenbart förnekar, det här har inte skett. Man kan göra det på ett annat sätt också, genom att inte direkt förneka läran, utan att ställa sig likgiltig till om det har skett just så där som det står skrivet. Man säger att det inte är så viktigt att veta om Jesus blev född av jungfru Maria, utan det viktiga är att Gud har erkänt honom som sin son. Det här är också ytterst bedrägligt, och det betyder i praktiken att man förnekar Jesus som sann Gud och sann människa. Det här motsvarar uppfattningen att vi gott kan förena utvecklingsläran med tron på Gud som skapare. För man menar att den kristna tron inte hänger på att skapelsen har skett bokstavligen så som det står i första Moseboken. Det viktiga är att Gud har varit med och styrt utvecklingen och tagit sig an den art som vi kallar människan på ett särskilt sätt. Så här menar man. Känns det igen det här resonemanget? Det är två olika saker som här är precis parallella. Gud har erkänt Jesus som sin son. Gud har tagit sig an människan på ett särskilt sätt. Alltså, istället för att säga att jungfru Maria blev havande genom den helige ande, så menar man att någonstans så har Gud erkänt Jesus, till exempel när han blev döpt. Han var inte Guds son från början. På samma sätt är det med utvecklingsläran, för där har människan i något skede av utvecklingen upphöjts på ett särskilt sätt av Gud, med särskilda gåvor och möjligheter att ha kontakt med honom. Man har i båda fallen kompromissat bort sanningen att ingenting är omöjligt för Gud. I båda fallen leder kompromissen till allvarliga falska läror. I fråga om Jesus som Guds son betyder det att han inte har varit Guds son av evighet, före alltid. Om man säger att Gud adopterade Jesus vid hans dop i Jordan, så var han inte Gud före det. Andra säger att Gud erkände honom genom att väcka upp honom från de döda. Men alla varianter av den här tanken leder ofrånkomligt till att man kommer i konflikt med klara bibelord och också med vår urgamla kristna bekännelse. Då skulle Jesus inte vara sann Gud, och hans död för våra synder skulle inte kunna betala det pris som krävdes för att sona världens syndaskuld. I fråga om utvecklingsläran kommer man på kollisionskurs med läran om syndafallet och människans arvsynd. Därmed måste man också omtolka betydelsen av Jesu frälsningsgärning, hans ställföreträdande gärning och lidande och död för oss på korset, alltså själva centrum av vår tro. Båda förnekelserna leder alltså till samma falska lära om Jesus och hans frälsningsgärning. Båda slår grunden undan vårt budskap om att Jesus, Guds son, har lidit och dött för att ge oss förlåtelse för våra synder och tillträde till himlen. Därför är budskapet på Marie bebådelsedag så viktigt. Det är sant och visst att ingenting är omöjligt för Gud. Därför är det också möjligt för mig och dig att bli Guds barn. Utan den bekännelsen blir vår lovprisning till Gud väldigt fattig och klen. Genom att ge Gud äran för att kunna göra allt kan vi bära fram en rätt tillbedjan och lovprisning. Därför riktar vi äran till Fadern och Sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss så bekänna vår tro enligt den nicenska trosbekännelsen.